Härligt att få vara här. Jag försöker titta och se om det är många jag känner, och det är det. Härligt att se. Henrik är där också. Härligt. Och sen det nya som inte känner mig. Jag heter alltså Per Jensen, och kan man säga är uppfostrad här i denna kyrkan. 1974 kom jag till tro. Rätt upp och ner i en lokal i Vallarmaskolan på en rastandakt där. Och sen blev det ganska naturligt att jag hamnade här, för flera av dem som var med i den här gruppen då var ju med här i missionskyrkan, och det fanns också en del liksom snygga tjejer som var med där. Och då var det väldigt naturligt för en kille i min ålder att komma hit. Så här hamnade jag, och så detta är ju min, kan man säga, hemförsamling. Här är jag uppväxt, det är min familj här. Första året var det Pollack som var det, sen var det Torild. De andra pastorerna har jag bara lärt känna under vägen. Det har varit fantastiska år att få vandra med Gud. Och när man är ung och när man är nykristen, om man säger så, eller nytänd, va? Så har man en bild på hur hela världen ser ut. Man har en bild på hur det kristna livet ser ut. Och man tror att den här bilden kommer aldrig förändras. Men det gör det ju, och det har vi väl allihopa märkt, att den förändras i ens liv lite grann. Och det är bra. Men ibland behöver man också påminna sig själv och titta tillbaka lite vad som har hänt i ens liv. Jag brukar säga så här att när man kör bil så är det väldigt viktigt att man fokuserar fram vad man kör, vart man är på väg och att man har målet klart för sig. Men det är väldigt viktigt att man har sidospeglar, man har backspegel så man kan se vad som händer bakom en, vad som händer sidan om en. Och så tror jag det är i det kristna livet också, att vi behöver titta tillbaka lite ibland, titta lite till sidan. Aj, 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 jag var väldigt nära att köra på någon där, jag får nog ta lite försiktigt, va? Oj, 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 liksom. Och så får man gå vidare i livet. Och när Robert ringde mig och frågade om jag ville komma hit idag och tala, så blev jag faktiskt väldigt glad, för det är väldigt många år sedan jag var här sist. Och så fick jag hem ett brev där det stod att dagens ämne skulle handla om att vara goda förvaltare. Så Gunilla ringde på mig om det här i veckan som var också om detta. Och jag är ju sån här, jag har lite svårt att bara ta ett ämne, men så tänkte jag på det, goda förvaltare. Hela livet är ju en fråga om att vara goda förvaltare. Att kunna förvalta det liv som Gud har gett oss. Och jag har under en längre period här i vår haft, jag predikar inte så ofta då, som exempelvis Robert och de andra anställda här gör. Så jag har ju lite mockligt, jag kan ju gå och tänka lite på vad jag vill säga och sådana saker. Jag kan till och med använda vissa saker i min predikan flera gånger, för det är ingen som känner igen det. Och jag upptäckte att det är inget fult i det, utan snarare tvärtom, det är väldigt bra. Därför när man har talat om en sak så är det inte alltid man får med allting som man hade tänkt att säga. Plus att det finns saker och ting som när man predikar faktiskt talar in i mitt eget liv och öppnar ögonen för nya saker i det som man tänker på. Här i våras så hade jag en period där jag tyckte vi är så inåtriktade ibland i vårt kristna liv. Vi talar hela tiden om en personlig frälsare, vi talar om en personlig tro, vi talar om ett personligt andagsliv, vi talar om ett personligt förhållande med Gud och alla och såna saker, va? Ett personligt bibelläsande och såna saker, och det är ju helt riktigt. Gud är personlig, Gud är den som kan tala till dig och in i ditt liv och i din situation. Men det är så lätt att det personliga, det blir privat i våra liv. Och det här har jag reagerat på i mitt eget liv och tänkt liksom att nej, det är inte så. Det är inte så att vi kan liksom låsa in oss i våra egna uppfattningar, våra egna erfarenheter. Vi får lätt liksom en bild om vad som är rätt och vad som är fel. Och många av ni som känner mig, ni kan ju vittna om hur jag kan vara ibland och är. Hur jag liksom är låst för mina former. Jag är låst att detta är rätt och detta är fel. Och så, jag har läst att det stod si och jag har läst att det stod så. och så låser man upp sig, va? Och så glömmer vi ofta bort att faktiskt Kristus dog för varenda människa. Att han inte bara dog för mig och min personliga frälsning. Att han inte bara dog för mig och min personliga bön. Utan han dog för varenda människa. Han dog för de där talibanerna som håller på nere i Afghanistan. Han dog för de här muslimerna som håller på och härjar i Afrika där nere genom. Han dog för de här hinduerna som håller till nere i Indien. Han dog för de kristna i Amerika. Han dog för de kristna här i Sverige. Han dog för de som inte är med i kyrkan. Han dog för varenda människa. Och Gud älskar varenda människa. Och det får mig att tänka att liksom, tron, den är inte privat. Utan tron, den är en offentlig handling. Därför att Gud är offentlig. Gud gömmer sig inte någonstans och hoppas att, liksom, att vi kristna ska göra så gott intryck på alla andra så att han med gott samvete kan titta fram lite bakom hörnet. Det funkar inte så. Utan vi vet att Gud, han står där. Precis som vi hörde i texten om den förlorade sonen. Fadern upptäckte sonen långt innan han var hemma. Så såg fadern det som var förlorat, det som var borta, det som var perverterat, det som var skadat. Och han ville föra det tillbaka. Han ville fröjdas igen. Han ville glädjas med sin skapelse. Alltså är din och min tro inte någon privat sak, utan det är en offentlig handling. Vi kämpar ju ofta för att visa hur duktiga kristna vi är. Och jag menar, det säger, nej, jag är inte sån. Jo, men alltså, tänk efter. Så tror jag vi allihopa, ingen här kommer undan. Inte ens Bengt som är så ödmjuk. Inte ens han kommer undan. Vi försöker liksom att visa upp en bild för oss själva, för dem runt omkring oss. Och det där gör vi medvetet, va? Liksom bara för att liksom... Och så känner vi ibland att vi räcker inte till. Vi orkar liksom inte riktigt med livet ibland. Vi känner liksom att... Jag hade en fruktansvärd upplevelse. Får ni ursäkta, jag kanske aldrig får komma hit med dem och berätta detta. Men jag måste ändå göra det, för jag vill vara ärlig och säga hur jag tänkte. Jag satt för några månader sedan här och läste Bibeln. Och egentligen där jag fick lite grann ut den här det här materialet till den här predikan. Och satt och läste och helt plötsligt kände jag bara, här står ju bara lagar och förordningar. Du ska inte göra detta. Du måste älska din nästa. Du måste göra detta. Du måste göra detta. Detta. Och jag kände så här, jag orkar inte läsa den här boken mer. Varför får jag inte lämnas i fred? Varför kan jag inte bara få slappna av? Och jag mådde faktiskt lite dåligt. Och jag menar, jag älskar Guds ord. Men jag kände bara, jag vill inte läsa mer. Och det är ju, får man ju kanske inte säga när man står som predikant här, att man inte orkar läsa Guds ord. Men så kände jag. Jag tänkte, varför? Det är lite konstigt att folk är irriterade på det här. De känns som lagen, va? Hela tiden lagen. Måste göra det, du måste göra det. Du ska vara snäll mot din nästa. Du ska göra dittan, du ska göra dattan. Och så pratar de om att Jesus kom för att sätta lagen, göra oss fria från lagen, va? Och så upplever vi det. Precis som att det är lagen som ligger framför oss. Och en del säger, ja, men så upplever inte jag. Det upplever nog som att det är, liksom inte är så. Men många gånger så, när vi läser Guds ord, så även om det står saker och ting som vi tycker att vi är fria från, så lägger vi band på oss att vi måste följa de här sakerna. Och att vi måste göra detta och vi måste göra detta. Va? Och det är ju bra med ordningar. Jag menar, en familj utan ordningar, det är ju kaos. Det vet vi ju allihopa som har familj. Om man inte liksom säger att du ska vara inne vid den tiden, eller att det blir inte veckopeng förrän den dagen, va? Och dittan och dattan. Och när maten är serverad så är maten serverad. Det är mat klockan då. Och då ska du vara hemma. Vi måste ha ordningar för att det ska fungera. Det är ju så i kyrkan och i våra kristna liv också. Men det är väldigt viktigt att inte ordningarna bara binder upp oss, så att vi känner att vi inte har någon frihet. Att vi inte har frihet att vara de vi är. Att utveckla det som Gud har lagt i våra liv. olika gåvor och kunskaper som vi har, som andra människor behöver ta del av, inte bara vi utan också andra. Och därför så är det viktigt då, när vi läser Guds ord, att vi läser det på rätt sätt. Och jag insåg ju ganska snart, efter att sätta mig ner och lugna ner mig lite grann, att jag måste kanske läsa på ett annat sätt ibland när jag läser Bibeln. Inte bara se det som en massa bud, utan kanske förstå att vissa saker är till för att lära mig saker och ting, för att vägleda mig, att föra mig framåt. Precis som vi läste i den här liknelsen som Gunilla läste här, så är vi hans söner och döttrar. Och ibland så gör vi saker och ting som är fel, men Guds kärlek slutar inte att finnas för oss. Och ibland måste vi kanske våga pröva vissa vägar som vi inte ens vet om de bär. Med den kunskapen, med den vetskapen att det finns någon där som också sträcker ut en hand om vi skulle hamna fel, och hjälper oss upp och lyfter oss och gläds åt att få finnas till för oss. Det står så här i Johannes 13, 34-35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Här har vi nyckeln till det här livet med Gud, som jag ser det. Det handlar inte om att vi i första hand ska liksom springa runt och göra massa gott, utan det handlar om kärlek. Och kärlek, det handlar om respekt för varandra. Att ha respekt för en människa som kanske har en annan tro, en annan religion än vad jag har. Att ha respekt för en människa som förnekar att Gud finns och säger att det är bara lögn det vi håller på med. Att ha respekt för han som beter sig illa på arbetet och ta fördel av att han kan trycka ner andra. Inte ha respekt för det han gör, men ha respekt för han eller hon som person. Och inte minst att ha respekt för varandra i församlingen. Med olika idéer, med olika tankar, med olika kunskaper i Guds ord, med olika erfarenheter i livet, med olika åsikter hur vi ska leda en församling. Att älska betyder att vi har respekt för varandra, att vi aktar på varandra. Sen säger det, betyder inte respekt att vi inte får lov att ha åsikter, att vi inte får lov att tycka, och att vi inte får känna liksom att jag tycker inte det är lika roligt eller roligt. Jag kanske inte liksom har så stort behov och kanske umgås hela mitt liv med dig, utan jag hittar mina vänner här som jag tycker väldigt mycket om. Sen kan vi träffas och umgås så här. Vi blandar ihop ibland sakerna med kärlek och såna här saker, att vi måste älska alla på det sättet oavsett vad de gör. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om respekt. Jag hade en period i mitt liv, jag hade väldigt svårt för en sak, och det var att förlåta. Jag tänkte, Gud, jag måste ju förlåta. Jag kan inte gå runt så här och inte känna oförlåtenhet i mitt liv. Och jag gjorde allt vad jag kunde förlåta. Jag gick inte förlåta. Jag tänkte, vad ska detta gå? Och han som var pastor för mig i den tiden, han sa, jo då Per, du kan visst förlåta. Ja, men hur ska jag göra? Men förlåta, det gör du inför Gud. Och så sa han så här, förlåta, sa han. Det betyder inte att du accepterar det som den människan du förlåter har gjort emot dig och gör kanske mot andra. Det betyder bara att du har förlåtit han eller henne det han eller hon har gjort. Förtroende, det är någon annan sak. Det är någonting som en människa förtjänar. Förlåtelse är någonting som man inte förtjänar. Och så fick förlåtelse en ny dimension i mitt liv, där jag insåg att jag faktiskt kan förlåta människor det de har gjort emot mig. Men jag menar, är det så att Bengt har gått och sparkat mig varenda gång och går förbi honom, så kan jag förlåta honom för att han är så elak och gör det. Och när jag har gjort det så känner jag glädje att jag har förlåtit honom. Men det är ju faktiskt så att jag går ju en liten omväg varje gång jag ser Bengt. Därför att han förtjänar inte mitt förtroende, för jag verkligen känner mig säker och går förbi honom och vet att han inte sparkar på mig. Är det inte så, Bengt? Ja. Förlåtelse är till för alla människor. Förtroende är för dem som visar att de är värda förtroende. Så enkelt är det. Och så är det också med kärleken. Vi kan älska alla. Betyder inte att vi tycker som alla andra eller att vi tycker det känns bekvämt att umgås med alla människor. Men vi kan visa respekt för dem när vi älskar dem. Men hur ska vi då kunna älska varandra? Och hur ska vi då kunna veta egentligen vad vi ska göra? Det är också så här, det går an för dig. Står upp och säger en massa saker. Men hur lätt är det när man kommer ut i verkligheten? Och då kommer vi in på det andra här som jag vill prata lite grann idag. Och det är den heliga ande. Många gånger så har den heliga ande varit så tabubelagt. Man förknippar alltid den heliga ande med olika typer av församlingar. Då, typ pingströrelsen både förr och det är de här... De andra Maranata, de som kommer. Och sen kommer de här typ Livets ordsförsamlingar. Så tror man att de tycker att de har monopol på den heliga ande. Och det kanske många gånger de har gjort. Men det är inte så enligt Bibeln. Utan i Bibeln talas om den heliga ande. Den är given till var och en som tror. Det står så här i Johannes 14:15-19 står det så här. Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud? Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Alla som tror har fått den heliga ande. Det är liksom inte bara några få. Och så står det så här, om vi älskar honom så kommer vi att hålla hans bud. Det står inte så här att om vi håller hans bud så visar vi att vi älskar honom. Utan det står tvärtom. Om vi älskar honom så kommer vi hålla hans bud. Och det är det här som jag har tänkt på så många gånger den här sista tiden. Att det är så viktigt att vi förstår att Guds ande bor i dig och mig. Talar i den här tysta rösten som vi kallar samvete ibland, va? Det är inte alltid det samvete. Jag tror att det är andens röst som talar till oss. Och hur många gånger har vi inte tänkt sig, varför gjorde jag inte som jag tänkte? Kanske vår andres röst som talade till oss och sa, gör så här. Men på grund av att vi uppjagade och stressade och sådär så bryr vi oss inte om att lyssna ibland. Eller till och med vi kanske lyssnar mer på vad andra säger än på den inre rösten som vi har i våra liv. Därför är det så skönt att veta att Gud finns i oss var och en. Jag behöver inte gå runt och känna press att jag måste vittna var jag än går fram eller liksom dela ut församlingsnytt på min arbetsplats. Alla ska se att jag till och med Hornkyrkan i Sävedalen och gärna sticka in lite traktat emellan hur man blir frälst och så, va? Utan du kan vara den du är. Folk kommer att se och upptäcka att det är någonting med dig. Därför är Gud är i dig. Och att komma in i en situation när man känner att Gud är med mig gör att jag blir trygg. Jag känner att när jag kommer ut på ställen, jag känner mig trygg. Jag känner att jag har inga krav. Det är inte jag som ska visa att Gud lever. Det är faktiskt Gud som ska visa att han lever. Och han gör det genom mig och han gör det genom andra. Och han talar in i människors liv. Men hjälparen, den heliga ande som fader ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Den heliga ande i våra liv ska visa, leda och hjälpa dig och mig. Och det är en sak, alltså, vi har kanske ibland en felaktig bild av den helige ande, men att följa sitt hjärtats inre röst leder bara till en enda sak egentligen. Den leder till större frihet i våra liv. Att vi känner oss avslappnade, att vi känner oss naturliga, att vi känner att där vi går fram, där bär det. Och det är den helige andes röst i våra liv. Och den leder liksom inte till att vi måste följa massa lagar och bud och såna här saker. Utan den leder till en sak. Att vi älskar människor mer runt omkring oss. Ni är ju Galatierbrevet 5:13-18 står det så här. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den frihet ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa så som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni ger slut på varandra. Nej, säger jag er. Låt er ande leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är ju fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Den leder till frihet. Så jag vill uppmuntra dig idag att lyssna på anden. Han finns i ditt hjärtas inre röst. Var du än är. Om du inte bara när du är i kyrkan, utan när du är på jobbet, när du är hemma, när du sitter i bilen. Och faktum är, ska jag säga, att ibland så talar Guds ande starkare när vi kommer utanför de här väggarna i våra liv. Precis som Gunilla sa här, men hon sa att det fanns en bibelläsningsplan här. Vi kanske skulle passa på nu när vi har lite lugn och ro och alla rutiner är borta. Passa på! Kanske nu är det sommar också, lyssna. Och du kommer upptäcka att du ofta hör saker och ting på insidan av dig. Som jag tror är Guds andes röst i ditt liv. Ska avsluta med ett ord här ifrån Efesierbrevet 2:4-10. En liten uppmuntran till oss var den här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt om oss. Amen. Herre, jag vill tacka dig för oss var och en som är här idag. Jag vill bara tacka dig för att du är god, Herre. Att du älskar oss. Att du är med oss var vi än går fram, Herre. Välsigna oss var och en idag. Och låt oss få ha en god dag där vi också får känna att du talar in i våra liv, Herre. Jag vill lyfta upp även församlingen här i Sävedalen. Och be om din rika, rika välsignelse över den. Amen.